Hallå där alla kära lyssnare och välkomna tillbaka till Seghopp, en podcast där vi pratar om tv-spel. Det här är episod nummer 12 och du lyssnar just nu på Viktor,
Liljon
och Storjon.
Hörrni grabbar, jag har tänkt på en sak senaste veckan.
Vadå då?
Det är nämligen så att Bloodborne kom ju, som ni alla vet. Och det ska vi även prata om senare i avsnittet. Dark Souls 2 fick även en remaster nu i veckan som jag köpte.
Det släpptes väldigt tidigt, känns det.
Ja, och jag skaffade den och jag har börjat köra om Dark Souls 2 nu. Mm. Och då tänkte jag på det här att när jag kollar på film och sådär, det kan vara filmer jag älskar, men jag ser nästan aldrig om dem. Och det är lite samma sak med spel för mig också. Men hur är det för er? Brukar ni köra om spel som ni har klarat?
Jag skulle vilja börja med att säga att jag gjorde det mer frekvent förr i tiden. Alltså när man var yngre, för då hade man inte lika mycket spel och det kändes inte som man hade råd att köpa lika mycket heller. Så att då spelade man dem man hade. Man kunde sitta med ett spel i liksom ett par månader nästan. Och med film så skulle jag nog säga att det är större sannolikhet att jag sitter och ser om filmer. Och mina favoritfilmer kan jag faktiskt se hur många gånger som helst. Så att det kan man nästan slå på innan man går och lägger sig.
Jag är väldigt svårt för det att se om saker och spela om saker. Jag, som jag sagt i tidigare avsnitt, jag är en väldigt sucker för så här mysterier. Och det känns som att när jag har sett en film eller klarat ett spel, då har jag liksom jag vet vad som kommer hända och då känns det inte lika spännande, även fast jag älskar spelet eller filmen. Så det är sällan jag faktiskt spelar om eller ser om filmer.
Hur är det med dig, Storjon?
Jag är lite motpol till dig, Viktor, för att jag är förmodligen den som spelar om mest av oss tre här. Och jag vet inte var det kommer ifrån, för det har alltid varit så från när jag var liten. Jag minns Star Wars, alltså de tre första. De kunde jag så bra. Jag brukade stå med min egen lilla plastlightsaber och spela hela filmerna samtidigt som filmerna gick. Det gjorde jag i min ensamhet, såklart, så ingen såg.
Stackare.
Men alltså verkligen, jag lever mig in i saker, det är det. Alltså vi säger att jag ser en Batman-film, då måste jag spela om Arkham Asylum, Arkham, Arkham City. Alltså det kommer som en, alltså jag kommer in i Batman-världen.
Andan liksom.
Och när jag är i den världen, då liksom Då spelar jag om spel som att jag ser om film. Som att jag liksom är Batman och jag spelar på ett cineastiskt sätt.
Ja, det har man faktiskt märkt med det som du säger där, att när du är inne i dina liksom perioder.
Ja, precis.
Du obsessar över någonting typ, som till exempel Batman.
Jag kan känna igen det där beteendet lite grann faktiskt. När jag väl också blir hooked på någonting så blir jag också indragen i det där. Så det är bara det jag vill pyssla med. Liksom. Det är nästan mer, istället för att det är kanske en viss typ av serie eller film eller något sånt där, så blir det nästan olika typer av saker. Som jag har vissa månader när jag bara håller på med musik och bara proddar musik, och sen kan det vara månader när jag bara sitter och spelar, att det blir väldigt högt på saker. Det är samma sak med typ mat och sådär. När jag väl hittar någonting som jag verkligen gillar, då blir det typ så här besatthet.
Man känner ju ofta så med spel man gillar väldigt mycket. När man ligger i slutet av dem och känner att liksom, oh shit, nu börjar det ta slut snart. Då önskar man alltid att någon bara ska komma från yttre rymden eller någonting och radera ens minne, så man kan bara börja spela om det igen liksom, helt fresh.
Alltså. Ny upplevelse på mitt. Alltså.
Det kan vara ganska kul med spel man älskar när man var lite mindre, som man spelar om nu. Då kan man ju faktiskt ha glömt bort lite, och då blir man så jävla lycklig när man inser att man kommer inte ihåg allt man ska göra. Då blir det så här, yes!
Ja, det är nästan som att man har raderat mitt minne. Jag säger bara, testa att spela om typ så här, en titel som Silent Hill 3. Jag kan lova att du säkert hittar någonting där.
Kanske.
Nej, men till exempel alltså Arkham City, som jag har spelat om, jag tror 8 gånger. Och jag vet att du älskar det, Victor, men det har du bara spelat en gång, tror jag. Gjorde allt man kunde i spelet, men du har bara klarat det en gång.
Men jag är typ nöjd där, men sen får vi se om så här, kanske 8 år spelar jag om det igen. Jag vet inte. Jag fick en enorm craving också häromdagen. Det var lite därför jag kom att tänka på det här. Jag har varit jättesugen på att spela om Bionic Commando på Xbox 360. Det var så alltså, jävla länge sedan jag spelade det.
Green-spelet.
Ja, Green-spelet, det sista de gjorde innan de fick lägga ner tyvärr. För svingmekaniken i det spelet är ju helt fantastisk. Jag längtar efter upplevelsen igen. Så jag kommer nog plocka ner min Xbox 360 från vinden och koppla in den snart igen, tror jag.
Fan vad kul. På tal om att gå upp till vinden, så vet ni ju att jag också gick upp och hämtade alla mina gamla konsoler och ställt upp dem fint i hyllan här.
Ja, det ser jättefint ut.
Det är jättevackert.
Är inte lite mysigare att vara här inne i studion nu?
Jo, absolut. Det är en aura av spel här inne.
Ja, men verkligen.
Men sen så en annan sak som är kul med att spela om spel, alltså som, det finns ju fördelar och nackdelar med modern gaming. En klar fördel är ju DLC-världen. Alltså om det är ett spel man verkligen, verkligen älskar. Det hände ju mig nu här i veckan. Jag blev helt knockad av nyheten av att Dragon Age fick ett DLC plötsligt.
Okej.
Det var helt sjukt. Det bara liksom från ingenstans, bara bam, Joseph Hakon. tyvärr tidsexklusivt till Xbox One.
Jaha, hur länge då?
Till maj.
Ah, man får nästan ta och säga grattis då till alla Xbox One-människor där ute. Ja, ni fick någonting som är bättre.
Frameraten är lite bättre också i Dragon Age för Xbox One. Så det, de har verkligen fått en liten superior version.
Men det låter ju bra.
Och det gör mig bitter, men jag får ta det som en man och bara vänta. men det, alltså, det var så otroligt chockande, för ingen hade sett det komma.
Ja. Det bara liksom det är nästan kul med såna här överraskningar, för det känns som det är nästan omöjligt att göra en sån grej i dagens läge.
I vårt Twitter-värld just nu.
Ja, men alltså det minsta lilla rykte går ju viral på, om det är något liksom hett ämne, det går ju viral på 24 timmar.
Ja, visst.
Så att jag menar, att hålla någonting så pass länge och bara släppa ut det, jag skulle säga bara stort cred till dem. Alltså.
Ja, och det här är ju ingen liten fjös DLC, det här är ju 8-10 timmar.
Ja, holy hell alltså.
Så det är mäktigt. Det,
vet du när det utspelar sig?
Det vet jag inte. Jag vet att det finns en drake i spelet som tydligen ska vara väldigt svår. Mm. Alla då som har liksom hög level, jag tänkte också att oj, jag kommer vara för mäktig.
Ja.
Men tydligen så har de anpassat DLC så att man bör vara level 20.
Ja.
För att ens testa det.
Jo, vad häftigt. Okay.
Jag nådde sig också med den här nyheten på Twitter att det här DLC skulle komma.
Ja. Mm.
Jag spelar inte Dragon Age, men man märker ju, vi följer ju några tjejer på Twitter.
Ja.
Mm. Och Dragon Age-spelen verkar vara väldigt populära bland tjejer. Alltså. För så fort den här nyheten liksom kom ut, så alla tjejer vi hade på Twitter typ, det var ändå de skrev om i 2 dagar. Och sen såg man besvikelsen samma som dig där storyn, att det verkar som att de här vi följer, de spelar också på PlayStation 4.
Ja.
Så de varit väldigt besvikna när det var tidsexklusivt.
Ja. Men det är bra att de får någonting.
Men sen har vi några mindre roliga nyheter också. Och det är att Zelda till Wii U som skulle kommit nu i vinter, det skjuts upp till nästa år. Samma sak med Uncharted 4.
Ja. Jag skulle nästan säga bara att det är skönt att Uncharted blir uppskjutet, för att jag tycker inte att det jag har sett hittills har varit imponerande.
Du vill bara ha dina jävla 60 frames.
Jag vill ha mina 60 frames.
Det är sådana som du som gör så att det skjuts upp.
Ja, de har gått in och läst. De har lyssnat på Sega och bara det här är viktigt.
Ja. Jag såg verkligen fram emot Zelda, så det var väldigt tråkigt.
Ja, det var ju tråkigt. För Wii U har ju inte så andra mycket sexiga titlar.
Nej, alltså det känns generellt, alltså jag har inte jättebra koll på vad som kommer för spel i holiday season i år.
Nej, det ser lite mörkt ut just nu.
Det
faktiskt
var ju typ Zelda och Uncharted som skulle komma där, och nu är det så här, hopp.
Tråkigt också för Xbox One-ägarna, Quantum Break blev försenat till 2016.
Ja, just det,
också.
Det har varit också uppskjutet.
Ja.
Det är helt vansinnigt, alltså. Vad är det här med förseningar?
Men det är lite som förra året när allting sköts till i år.
Ja, men det är det jag menar, de får skjuta det en gång till.
Ja,
det här var ju året vår frälsning skulle ske.
Ja. Men jag är bara för förseningar, för att det finns otroligt mycket spel att spela nu, så att jag blir bara stressad av att tänka på.
Ja, men
som
sagt, jag vet inte vad som kommer i höst. När jag kollade min lista på förbokade spel, så den sträcker sig bara till sommar någon gång, tror jag.
Men hur är det
på Phantom Pain?
Ja, Phantom Pain självklart, men nu pratar om senare hösten och vinter. Ja. Där kommer det fan ingenting.
Men det kan ju komma att annonseras på helt nya titlar.
Men på E3 till exempel. Ja. Alltså, kommer ibland spel på E3 som kan komma på hösten?
Ja, men det händer, absolut.
Och vi pratade om någonting innan avsnittet, Victor.
Ja.
Vad som skulle kunna vara räddaren i jul och höst? Vad skulle det vara?
The Last Guardian. Kommer det komma?
Jajamän!
Oj, oj, oj.
Alltså, det skulle de kunna visa upp på nytt på E3 nu och släppa i vinter.
Ja.
Mm. Det skulle ju kunna rädda lite deras holiday season, kan man tycka. Jag kollade på min förhandsbokning på The Last Guardian igår.
Ja.
Vet ni när jag förbokade det?
2009.
Ja, 2009. Alltså, det är 6 år sedan jag förbokade det här spelet. Det måste vara rekord i försenat spel.
Ja. Duke Nukem har nog fortfarande rekordet.
Ja, just det, fan, det var över 10 år.
Ja, precis. Men den bytte ju utvecklare 3 gånger. Jag tror fortfarande det är ju Sony som står på Last Guardian.
Men jag tycker det är så konstigt att inte Sony visar upp någonting nytt från The Last Guardian.
Ja.
Eftersom de säger att det fortfarande är utveckling och det ser bra ut och bla bla bla. Ja, men visa upp skiten då. Alltså, visa bara några screenshots eller vad fan som helst.
Och sätta en 4K-bild, that's it.
Ja, precis.
Alltså, hela världen stannar.
Alltså, ifall de säger att de har kommit till Morpheus eller någonting, då börjar fan gråta. Alltså.
Ja, det var ju deppigt. Alltså.
Ja, men verkligen.
Ja. Vi har haft en annan kul nyhet också. Svenska Spotify finns ju äntligen på PlayStation också.
Ja, just det.
Jag har personligen inte hunnit testa det, men du har väl det, John?
Jag glidde in i menyerna och satte på Spotify för att testa, och så satte jag på en fet låt och så gick jag ut, och så märkte jag då att det såklart spelades när man gjorde annat på konsolen.
Så du gick in på PlayStation Store och bara shoppade loss?
Och jag kände ett köpsug komma medan jag lyssnade på The Living Daylights med
Alltså, underbart!
Du hade inte på någon sån här klassisk shopplåt, såhär Så det typ bara ville köpa bara öka liksom.
Så du borde släppa en officiell shopping spree lista.
Ja, men det är ju nice att man kan köra GTA 5 med Kavinsky egentligen.
Ja, just
det. Lyssna på soundtracket från Drive ifall man så känner för det.
Det är underbart ju.
Ja, men det ger ju ett nytt liv till GTA faktiskt.
Ja, jag tänkte på en sak till också. PlayStation 4 är ju väldigt, väldigt sexy konsol. Alltså den är väldigt, väldigt snygg. Vi har ju pratat lite om det här med faceplates tidigare. Och, alltså konsoler och faceplates, det är bara så här, det känns som en död marknad att aldrig liksom, det är inte värt det. Men alltså PlayStation 4 är nog första konsolen någonsin som faktiskt har jävligt snygga faceplate-lösningar.
Ja, men det inte släpps några än riktigt.
Nej, alltså det släpps några stycken. Det finns ju en på Bloodborne och sen finns det en som heter Symbols också som jag extremt gärna vill ha, men den säljer slut hela tiden.
Men sen som separat alltså.
Ja, nej, du kan beställa dem på hemsidan.
Men det menar jag att det finns liksom inte att köpa på i butiker. Nej. Typ på så här Game och GameStop och
nej,
sånt.
Nej, utan det är PlayStations hemsida mest tror jag och sen typ Amazon tråkigt och sånt. Men det kan ju hända att det är så låg produktionen så länge.
Alltså det måste ju vara för att Xbox 360 faceplaten sålde, jag kan tänka mig att de måste ha sålt katastrofdåligt. Alltså.
Jättedåligt.
Ja, men de här faceplaten, de säljer faktiskt slut. Den här Symbols är skitsnygg. Den är så här svart genomskinlig med PlayStation-symbolerna som lyser blått neon från ljuset av PS4.
Jaha.
Jag vill jättegärna ha den. Jag ska ju snart åka till New York också om några par veckor bara. Ja. Eller någon vecka bara. Så att då ska jag försöka få tag på den där.
Får fan köpa ett loss också.
Ja, det klart. Vi ska ju fixa en egen seghopp faceplate, eller?
Ja, det skulle vara sweet.
Vad snyggt.
Fan vad coolt.
Jag blev också lite ledsen nu i veckan. De släppte ju all info om Rainbow Six Siege nu.
Aha. Mm.
Och det var ju precis som jag hade förväntat mig.
Skit eller?
Skit är ett hårt ord, men det ser inte bra ut. För de har ju nu släppt info att man kommer spela som operators. Och alla gubbar är unika. Okay. Precis som det ska vara i och för sig i Rainbow-världen. Mm. Men istället då för att bara ha diskreta skillnader mellan alla, att några är Assault, några är Demolition, några är Electronics, så har de då gjort karikatyrer av gubbarna. Aha. Så att killen med släggan är en stor biffig britt.
Nej. Hela liksom, Team Fortress-tänk typ.
Ja, nästan. Fast realistiskt ändå i grunden.
Ubisoft.
Jag vet, så jävla misstag.
Vad har jag sagt om Ubisoft?
Ja, det gillar inte något speciellt.
Spola tillbaka några avsnitt så kan ni lyssna.
Men jag och Storjön har verkligen liksom tänkt att det här kommer vara spelet som bryter trenden. Nu, exakt. Nu jävlar. Yes. Liksom. Ja.
Nej, såklart då. Och så är det en tjej som är från FBI och hon har keps bara och springer in. Alltså det är sånt där brist på realism som stör mig. Att, liksom att alla gubbar har skyddsutrustning och sådär. Så kommer den in i keps och solbriller.
Ja.
Det är sådär liksom, varför gör ni inte bara en enhetlig, snygg, realistisk bild?
Mm.
Och sen, alltså, man behöver, alltså, jag kände karaktärerna i Rainbow. Jag visste vilka mina favoritgubbar var för att jag läste på om dem och jag såg vilka stats de hade.
Ja, ja.
Och så valde jag mitt eget lag och så blev det personligt.
Mm.
Om man kunde se namnen på dem och om man hörde att någon dog så visste man han får inte dö, jag får starta om.
Ja, just det.
Men det här spelet då liksom har gjort de här serietidningsfigurerna och sen det här med att de ska göra explosiva miljöer överallt.
Ja.
Alltså, jag tittar nu på Alpha Gameplay som de har släppt.
Ja.
Och det är ju, alltså, det smäller ju hela tiden.
Ja.
Dörrar går ner, väggar sprängs, tak sprängs, golv sprängs, allt sprängs.
Ja.
Vad är liksom...
Det är lite coolt på ett sätt också, men jag kan förstå att det blir lätt kaos. Liksom.
Ja.
Men,
absolut. Men de har ju också gjort en sån här klassisk Ubisoft downgrade, tyckte jag att jag såg i varje fall.
Absolut.
För jag kollade på reveal-trailen när de visar när de spränger sönder golvet och väggar och sånt. Då blir det verkligen så här skitsnyggt. Alltså när man spränger sönder en vägg så ser man plankorna och liksom man ser verkligen att träet flisas sönder och liksom så här, vad heter det, gipsskivor sprängs och så här. Och nu såg jag i Alpha Gameplay att det var en kille som gick fram och slog med en stor hammare i golvet så att det skulle bli ett hål. Då dök det bara upp ett hål så här, pop!
Jag vet.
Alltså det var så här, okej, det gick från så här ultra-realism till typ värsta skiten.
Det fattar man liksom.
Ja,
nej, men man måste ge dem benefit of the doubt för att det är ju alfa såklart. Alltså, de har ju tid att fixa det.
Ja.
Men det är så mycket att de gör en hel jävla reboot alltså, i produktionen. Det låter lite...
Men en annan sak som störde mig också är ju vapenljuden.
Okay.
Alltså, för vapenljuden är så fjösiga.
Nej, är ju sant.
Ja, alltså, alla som äger Rainbow Six Raven Shield, gå in och spela, ta fram MP5-man med 10 mm ammunition och skjut.
Ja.
Alltså, det trycket man hör från det vapnet är liksom, det är mil bättre än liksom de tunga vapnena de går in med i Siege.
Nej, det är tråkigt. Ja.
Alltså det läckte ju lite sån här alpha game precis vi spelade in för, vad blir det nu, 3 veckor som vi tittade på innan inspelningen. Och då var jag lite orolig, för jag tyckte att det såg ut som Lockdown. Okay. Ett Rainbow Six-spel som kom för några år sedan som jag och Storjon spelade, och det var verkligen alltså lägsta nivå i Rainbow-serien. Alltså.
Det är bottom-up, ja.
Ja, men verkligen. Och då sa jag, det här börjar se ut som Lockdown, och sen nu när Alfan verkligen kom, då var det bara, japp, det ser fan ut som Lockdown. Alltså.
Det är osa Lockdown, ja. Tyvärr.
Tråkigt. Sjukt tråkigt.
Jättetråkigt. Men som sagt, the benefit of the doubt, det kan bli bättre, men just nu ser det precis så risigt ut som du och jag trodde.
Ja, trist.
Ja, gott folk. Nu har det ju blivit dags att äntligen prata om det här exklusiva PlayStation 4-spelet som hela spelvärlden pratar om just nu.
Bloodborne.
Yes, äntligen har det kommit. Lilian, det här är första gången du ger in i ett solspel, kan man väl säga.
Ja, och det, jag kan väl säga att jag gör det med ett ord eller, som vi brukar använda på Sega, det här med skräckblandad förtjusning.
Ja.
Jag kan säga att jag blev råhypad på det här spelet, ja. Och visste väl på sätt och vis vad jag gav mig in på.
Ja, jag försökte förvarna dig i flera veckor och bygga upp liksom att, är du verkligen säker, Lilian?
Ja. Nej, jag tyckte snarare du verkligen så här, du ska ha det. Jag ska ju släpa med dig till butiken. Var det inte det du sa?
Nej, jag kanske använt dem.
Och jag gick faktiskt fysiskt till butiken och köpte det också.
Ja, men det är grymt.
Ja, så att jag har, det står här i hyllan. Jag har spelat ganska mycket faktiskt. Cirka 15-20 timmar skulle jag tippa på. Mina första minuter och första timman var väldigt frustrerande.
Ja, det förstår jag.
Med tanke på att jag har aldrig spelat ett Souls-spel förut, och det här är första gången, och jag hade ju stora förväntningar på det. Och det jag saknar från första början är väl just det här med att ha en riktig story att följa. Alltså det är ju väldigt tunt på så sätt att man blir inte presenterad för mycket. Plötsligt slängs du in bara i den här den mörka, vackra världen. Och det är upp till dig bara vad du ska göra för någonting. Och utan att spoila för mycket i början, så möter man ju en fiende ganska snabbt. Och jag försökte ju slå ner den här med bare hands. Och det tog mig kanske 30 försök. Och jag bara, alltså, är det verkligen möjligt? Innan jag insåg att, jaha, man kan åka till ett annat ställe och få sina vapen och sen gå tillbaka.
Ja, men det här är ju klassiskt för hela Souls genren, så att säga.
Ja.
Det här är ju inte ett Souls-spel egentligen. Det är en spirituell uppföljare, kan man säga. Det är en ny serie fast med samma gameplay som Dark Souls och Demon Souls-spelen.
Precis, From Software heter de utvecklarna.
Ja. Och det här spelet handlar om att man är en jägare som kommer till en stad som heter Jarnham. Och du spelar sig på 1800-talet, ungefär samma era som
The Order,
precis. Det ryktas till och med om att det var därför de sköt upp Bloodborne i månad, så att inte båda spelen skulle släppa samtidigt.
Jag tror
att folk skulle blanda ihop dem typ.
Ja. Jag tycker det var smart gjort.
Ja, nej, men det är i princip den lilla storyn man får, att man kommer dit till Jarnham, och så som du säger, man släpps som en liten droppe i ett väldigt stort hav, och så får man liksom lista ut vart man ska ta sig, vart man är någonstans.
Precis.
Det där som du sa, att man möter en fiende väldigt snabbt in, det är likadant i alla Souls-spel.
Okej. Okay.
För det är meningen att man ska liksom dö där och fatta att döden är liksom inte, det är inga problem liksom. Det är inte som andra spel att du dör, game over, utan döden är en del av hela gameplayet.
Ja.
Så det där är väldigt vanligt att man möter en väldigt överlevlad fiende det första man gör i Souls-spelen, och så ska man dö där och så kommer man till något nytt ställe, som du sa.
Så du säger att den här staden då, finns det liv i staden? Är det liksom NPC-gubbar?
Nej, men det man får reda på av handlingen, det är att befolkningen i den här staden, det ligger liksom en curse över hela staden, att folk blir förvandlade till beasts.
Okay.
Och din uppgift är som sagt som en jägare att bara döda såna här beasts. Varför vet du inte riktigt?
Nej.
Så överallt så är det folk som drar runt på gatorna, och vissa ser man att det är för detta jägare som har blivit beasts, och folk som håller på att bli beasts och liksom håller på att bli galna helt enkelt. Så det är väldigt mycket liksom fiender i stan, men det är ett av mina stora klagomål i det här spelet, är att det inte är så mycket vänliga personer du möter i stan.
Nej, och det är inte så mycket personer heller, utan du pratar mest med, du går fram och knackar på vissa dörrar och pratar med folk genom fönster, men du får aldrig se någon friendly character, någon friendly
eftersom
face.
Den här jakten håller på där i stan, så alla vanliga människor, de har låst in sig i sina hem.
Ja.
Och då kan man se ibland vid vissa dörrar och fönster att det lyser en liten så här lampa, då förstår man att man kan gå dit och knacka på och prata med dem.
Ja.
Okay. Alltså, ser de liksom inte, de står på andra sidan med glasskiva eller en dörr.
Man kan även få vissa typer av items av dem också om man,
ja, men
om man pratar med dem.
Liksom. Och det finns även storylines för de här personerna personerna även fast jag aldrig ser dem. Mm. Det är ganska tråkig interaktion tycker jag.
Ja.
För, speciellt när man kommer från Souls-spelen där man möter riktiga människor lite överallt.
Ja.
Mm. Så det var väldigt tråkigt att se att de hade löst det på det här sättet.
Man känner sig väldigt, väldigt ensam. Ja. Alltså, det är verkligen så här, shit, du ska verkligen ta dig över den här stora vågen som flyger emot dig liksom i full fart.
Ja, men precis.
Jag vet inte hur många gånger jag har dött under det här spelet.
Ja.
Men jag har haft väldigt, väldigt kul. Alltså, jag skulle säga så här att det påminner mig lite om det här med att gå tillbaka till skolgårdssnacket.
Ja.
Det vi har pratat om lite tidigare.
Ja.
Att, som sagt, man får inte reda på så mycket, och jag är ju en sån här person som inte gillar heller att gå upp på nätet och söka mig fram hela tiden, för då känns det som, gör man det en gång, då gör man det nästa gång, och till slut har du spelat igenom hela spelet så har du bara kollat guider.
Ja,
det blir som en drog att göra det, och därför låter jag verkligen bli.
Ja.
Men då har vi ju våran fina Seghopps sms-konversation. Så att, jag har ju frågat dig en väldigt massa, Viktor, och vi körde ju lite co-op där i början också.
Just det.
Och det var ju väldigt, väldigt kul faktiskt.
Ja.
Och det är otroligt satisfying när man verkligen får ner den här bossen som du har försökt att döda kanske 15 gånger.
Kul,
alltså det är så, och man verkligen känner att man blir bättre och att man levlar upp. Men det är verkligen ett helt, helt nytt system att vänja sig vid.
Ja.
Så att det finns många för- och nackdelar med det här spelet, men än så länge så tycker jag att det är väldigt positivt och det är kul att spela.
Men jag kan tänka mig också att även om man får massa tips och sådär, så handlar det ju ändå om din egen skill att klara gubben.
Ja, men precis.
Så du kan ju aldrig liksom få ett tips av Victor som blir instant win.
Nej, utan det är snarare typ så att det här är ganska effektivt, och gå in i den här så kan du hitta det här itemet, så det här hjälper dig här, och lite sådana grejer blir det. Och det är lite roligt att gå tillbaka till det där skolgårdssnacket.
Men Victor, jag vet att när du har pratat om Bloodborne så har du velat jämföra det med som att spela ett fightingspel, eller hur?
Ja, men precis. Jag är av den åsikten att jag anser att egentligen så varken Dark Souls, Demon Souls eller Bloodborne, det är egentligen inte svåra spel. Ifall någon skulle åka hit i tidsmaskin från 80-talet så skulle de bara, vadå, det här är helt normalt. Man dör och så försöker man ta sig vidare. Det är ju så man spelar alla spel.
Ja.
Mm. Det är snarare så att vi har blivit så vana vid alla andra spel som Uncharted till exempel och Call of Duty, där man får checkpoint varannat steg, och liksom, att misslyckas, det går knappt. Liksom. Jag har fortfarande inte sett Game Over-skärmen i Fable 1. Alltså på riktigt, man är så van vid att allting är så lätt nu för tiden, så ifall det hade kommit direkt efter 80-talet, då hade det liksom inte varit något problem.
Nej. Folk hade bara blivit bortblåsta av fantastiska grafiken.
Ja, men precis. Nej, men liksom det större delen av det här handlar om, som du sa, det är som fightingspel. Du måste bli bra som spelare. Det räcker inte med att du bara går fram och så här hacka på allting. Nej. Utan du måste liksom lära dig att det är ett stridssystem. Varje fiende är ett hot liksom.
Ja, till och med de enkla så här bossarna du drar på ett slag kan sänka dig om du bara är dum nog. Alltså,
det är en klassiker att man liksom dör på en boss och så spånar man vid närmsta lykta, som det är i det här spelet. Då. Mm.
Som kan vara ganska långa sekvenser emellan ibland.
Ja, men absolut. Och så ska jag försöka springa tillbaka till bossen.
Mm.
Och då är man så jävla sugen på att klå bossen, så man försöker ruscha dit.
Ja.
Försöker springa förbi alla så vanliga mobbfiender på vägen.
Jaha.
Och så slutar med att man möter 5 stycken som bara trycker in i ett hörn och så är du död.
Ja.
Så man ska liksom inte stressa, man ska liksom spela lugnt, ta spelet på allvar.
Man måste verkligen koppla på den där allvarliga tonen och verkligen ge sig in i stridsläget.
Ja, men precis. För det här med svårighetsgraden som jag sa, det är samma sak med fightingspel. Är du dålig på ett fightingspel, då åker du på spö. Då kan man ju säga, men ett virtual fighter, det är lika svårt som Dark Souls, kan man ju i princip säga.
Ja, absolut.
Så fort du har lärt dig Dark Souls eller Bloodborne i det här fallet, och så fort du kan spela det bra, då är det lugnt. Jag spelade ju alfatestet på Bloodborne.
Ja.
Och det var ju väldigt ovant för mig att spela det, eftersom jag hade spelat så mycket Souls-spelen.
Ja.
Som går mycket ut på att man har en sköld, ska man gömma sig bakom den, liksom läsa fiendens mönster, parera lite slag med skölden, slå, backa. Bloodborne är mycket mer offensivt.
Ja, det
bygger på att du ska attackera hela tiden. Men så fort i alfan som jag lärde mig den här nya grejen som finns, att man har ett vapen i det här spelet, det är nytt, alltså ett skjutvapen.
Så istället för skölden då? Istället för skölden. Där du kan stanna dina enemies med.
Precis. Mm. Och ifall du skjuter en fiende precis innan deras attackanimation ska liksom connecta med din gubbe, då stannar du dem. Och då kan du gå fram och göra en så extra stark attack. Och så fort man har fått in den timingen, då kan man göra det på de flesta fienderna hela tiden.
Ja.
Och då blir ju spelet mycket lättare.
Det
är som att du lär dig ett fightingspel väldigt bra och lär sig din motståndare.
Man får liksom in det här systemet i kroppen. Du måste få in rätt timing i kroppen. Och då blir det mycket lättare. Och det håller jag med om faktiskt.
Och sen tycker jag att jag börjar ledsna lite på det. Det känns mest som att det har blivit en grej att det här ska vara så jävla svårt.
Ja.
När man kollar på Twitter och man kollar på forum, det är som att folk är lite så här nöjda när de skriver så här, haha, jag dog. Typ. Alltså det är så här, det har blivit en grej att det ska vara så här, det här är så jävla svårt. Fast jag anser att det är egentligen inte det.
Det är bara som sagt att vi är ovana vid att dö. Att vi kopplar att dö i ett spel, det kopplas till som sagt game over. Exakt. Det har vi lärt oss när vi var små. Och men här är det snarare typ, ja men, dust yourself off and try again. Det är ingen
precis.
Fara.
Och då det som var lite synd, för jag minns när jag körde Dark Souls 1 första gången. Jag hatade de första två timmarna. Jag liksom, man var så van att spela som ett vanligt spel, att man ska ta sig framåt, man får experience points, man kan levela upp, bli starkare. Liksom så här. Men man måste komma in i ett annat tänk med det här spelet på något sätt. Mm. Och det märkte jag med dig, Lilion. Du var också väldigt frustrerad i början. Och jag visste liksom att han måste bara komma över den här tröskeln, så kommer han tycka om det sen. Men det är så svårt att förklara det för någon som inte... som är i den situationen som du var i början, där man bara dör, man blir bara bankad i marken, man springer runt i samma area. Mm. Det är liksom, men det är så första gången man spelar ett Souls-spel, och samma sak med Bloodborne. Det var så roligt att när du beskrev hur din första period med Bloodborne var, jag kände igen mig så mycket hur min första period i Dark Souls 1 var. Ja. Det var så roligt att det var exakt samma upplevelse.
Men det är också just innan man kommer på det här med att du måste liksom levla upp, att du kanske måste spela om samma parti 10 gånger liksom för att du ska kunna komma upp i level så att du kan ta dig förbi till nästa. Mm. Att man liksom springer tillbaka och går tillbaka till sin safe haven liksom. Och sen så åker tillbaka. Innan man fattar det så vill man ju bara försöka gå framåt hela tiden, och det är inte riktigt vad det här spelet går ut på. Dessutom är ju bandesignen väldigt annorlunda mot vad man är van vid. Just det att du går bara inte åt ett håll, utan du kan gå, ska jag gå höger här eller ska jag gå vänster? Oavsett vart du går så kommer du liksom på något sätt connectas framåt och komma tillbaka där du var ändå.
Det är en sak jag uppskattar väldigt mycket med Souls-spelen då. Mm. Förutom Dark Souls 2 som är en avstickare, den gör inte det här, men Demon's Souls, Dark Souls 1 och Bloodborne, de gör exakt samma sak, om att du tar till en bonfire då i Souls-spelen eller en lykta i Bloodborne. Som du spånar vid på en plats i spelet, så kan du liksom klara en ganska lång sekvens i staden. Sen hittar du en dörr som leder tillbaka till samma bonfire, men då har du liksom låst upp en genväg.
Ja, så då kan du ta dig vidare nästa sen. Och det är genius. Ja, alltså. När man väl fattar det systemet och bara, man blir dessutom jävligt bekant med staden i och med att du har ingen karta heller. Nej. Utan du är bara för att lokalisera dig på lokalsinne. Ja. Och det är ganska challenging för mig som egentligen har ganska dåligt lokalsinne då, bortsett från GTA 5. Ja. Men det finns ju några nackdelar med det här spelet också. Jag skulle vilja bara dra upp dem. Och det är ju, i och med att man möter ju ganska få, som sagt, NPC:er som man pratar med. Men de man faktiskt pratar med, alltså bara en sån sak att de inte ens rör på läpparna. Alltså jag tycker att det är för ett sånt här stort, en stor exklusiv titel till PlayStation 4 som är så otroligt hypad och ett fantastiskt spel, så känns det så otroligt tråkigt att de inte ens kan röra på läpparna, att man inte får någon connection whatsoever, utan du står bara och pratar med ett blankt face egentligen.
Ja. Ja, det har varit samma sak i alla Souls-spelen.
Ja, och när du sa det, men det är samma i alla Dark Souls-spelen liksom, då kände jag så här, men då blev jag nästan ännu mer sur. Då är det så här, men herregud, varför gå vidare på samma spår liksom? Alltså, det är en sån liten grej men gör så mycket i alla fall för mig.
Och det där, precis det där har skrämt bort mig. För att jag satt hemma hos en kompis som spelade extremt mycket Dark Souls 1 när det kom. Och han liksom skulle just få in mig i världen och verkligen förklara hur det funkar, lära mig spela. Och det var det där liksom bristen på story. Jag är så storydriven. Och känslor och liksom känna en emotion. Och då kändes liksom spelvärlden så död.
Och det håller jag med.
Och jag förstår precis vad ni säger här, att mekaniken är liksom drivande faktorn i spelet. Och det är liksom, det är väldigt episka miljöer och allt det här som en, alltså, klassiskt rollspel ska ha. Men det är just den där bristen på feeling som gör att inte jag vågar ge mig in eller vill ge mig in i Souls-spelen.
Det som är så spännande med Souls-spelen och Bloodborne, det är att det finns en story i alla spel som är liksom otroligt djupare än i de flesta andra spel som ni spelar säkert. Grejen är att all story ligger i tolkningar. Alla items man tar upp har en item description som berättar om itemet och ger oftast lite så här bakgrundslore till hela världen. Samma sak med karaktärerna, ifall du tänker på vad de säger och vart de står just för tillfället och så vidare. Så liksom det finns stories där. Och det finns en YouTube-kille som heter Vatividya. Alltså han är så jävla grym. Han lägger upp väldigt välproducerade videos där han pratar just om loret och karaktärerna och sådär i Dark Souls-spelen och även Bloodborne. Mm. Så det rekommenderar jag verkligen alla lyssnare som är intresserade av det här att gå in och kolla där.
Coolt.
Så fort man har sett de där videorna när allting bara faller på plats, då det är så jävla häftigt alltså.
Ja, då blir det ju, då får du ju mer värde. Det finns ju såna vissa små sidequests och sånt som jag även jag har lyckats klara på min egna hand. Och när man löser dem och liksom kopplar ihop sammanhanget, det är faktiskt jävligt coolt. Mm. Det håller jag med om. Men det är bara att man är så bortskämd med det här att ha berättarrösten nästan som forcerar cutscenes och det här. Ja. Och man skulle på något sätt vilja ha det, för cutscenes i det här spelet är så otroligt snygga. Ja. Jag skulle ändå på något sätt vilja ha lite mer där. Men,
Som är så kul med cutscenes just i det här spelet också, det är att när de väl kommer så är det verkligen så här, fan, en cutscene. Ja, för det är så, det är så sällan det kommer.
Sällan.
Liksom.
Det är jävligt sällan.
Och det tycker jag om. Alltså, ja. Då blir det verkligen intressant.
Det är lite som när Back in the Day i spelen också.
Precis, för nu för tiden är jag nästan van vid att när det kommer en cutscene, då börjar jag typ kolla på mobilen.
Ja,
men det gör jag inte i Bloodborne och Dark Souls-spelen, för där vet man att det gäller fan att hänga med, annars kanske det blir liksom körd när du kommer till nästa område.
Ja, alltid hardcore i de här spelen.
Det är väldigt hardcore. Nej, men det får man känslan av, men som sagt, en annan sak som vi människor, vi anpassar ju oss och man vänjer sig ganska snabbt.
Ja.
Men jag tror för folk som ger sig in i den här genren och kanske, alltså det är bra nog om ni har någon som pushar in i det här, för att det är svårt att ta på sig det själv. Man behöver den där lilla knuffen liksom för någon som är fan av det här.
Det var lite tråkigt nu, för jag skulle ju ha min Bloodborne sleepover lawn party grej och Liljon hade ju vinterkräksjukan då. Så du kunde inte komma över.
Alltså det var så jävla deppigt. Ja. Jag satt hemma i min jävla vinterkräksjuk dimma och spelade Bloodborne. Alltså.
Ja.
Jag skulle ju vara hemma hos dig.
Ja, men precis. För jag kände att ifall du får sitta bredvid mig, liksom tiden det kommer ta för dig att komma över den här tröskeln och fatta hur spelet fungerar, den kommer liksom minimeras.
Ja,
och då kommer du inte hinna börja hata spelet innan du har kommit över den här tröskeln.
Jag kan säga,
lyckades du ganska bra på egen hand.
Ja, alltså, jag ska inte säga att jag hatade det, men det var ett tag när jag blev riktigt lack faktiskt. Men det löser sig. Alltså, man måste bara spela vidare som sagt tills man kommer till det där. Nu är det roligare än någonsin. Jag tror jag är strax där vid level 50 och jag tycker att det är svinkul. Alltså.
Ja, men det var en boss som piskade dig riktigt ordentligt där.
Ja.
Och det var så kul, för jag hade ett Skype-samtal med dig.
Just det.
Där du frågade mig lite hjälp och så sa du, om jag ska göra ett försök till på den här bossen. Och så fick jag höra live när du klarar den här bossen.
Ja, det var så jävla fett alltså.
Och då kommer den där känslan som, det är det som är så skönt med Dark Souls-spel, när man väl liksom överkommer ett så här hinder.
Ja.
Alltså det är så jävla skönt alltså.
Det är så otroligt satisfying.
Ja, men det som brukar hända med mig då, när man har spöat en boss som man har haft svårt med, så brukar jag brukar verkligen rida på den här vågen av att jag är oövervinnlig. Så springer man in i nästa area och bara får en jävla klubba i skallen direkt och dör. Så bara, okej, jag kanske inte ska vara så jävla kaxig.
Nej,
man blir tagen ner på jorden direkt i spelet.
Jag tänkte att vi skulle prata lite tekniska grejer också med spelet.
Ja.
Alltså jag är ju fruktansvärt känslig mot frames. Ja. Alltså låga framerates. Vi har verkligen pratat om det här mycket, men det här är faktiskt första gången som jag på länge har faktiskt blivit riktigt åksjuk och nästan mått lite illa.
Mm.
Och det är tyvärr så att på många platser, speciellt om du kör då online på Bloodborne, att frameraten hänger inte med.
Nej.
Alltså det var många fighter och sånt där när jag verkligen... Alltså, jag orkade inte spela mer. Jag fick ont i ögonen. Alltså.
Ja, det är lite för många dippar i framerate.
Ja, det är det. Men sen, anledningen också är att det är så otroligt mycket streck i det här spelet. Och då menar jag att alltså, det är ganska djup... vad ska man säga? Alltså,
draw distance.
Det är en djup draw distance. Alltså, det är liksom, man kan se ganska långt bort och det känns som det är många olika lager.
Ja, just det.
Och då när man snurrar kameran hela tiden så är det så många linjer som gör hela tiden ställer till
det. Du menar att det är väldigt detaljerade miljöer. Det är väldigt mycket liksom, arkitektur och sånt som rör sig fram och tillbaka.
Exakt.
Och detaljer. Liksom.
Hade det varit liksom en öppen savann eller vad som helst, så hade det nog inte varit samma problem.
Ja.
Men det är otroligt mycket sånt. Och det gjorde faktiskt att jag var tvungen att stänga av faktiskt igår när jag spelade.
Ja.
Och det var verkligen på ett roligt ställe, så det var liksom så här, fan också, det första gången jag behövde stänga av.
Men när du säger att du spelar online, alltså du menar att det blir sämre när man går och co-op online med någon?
Tydligen så ska det vara framesen lite bättre om man kör offline.
För grejen med alla solspelare med Bloodborne då, det är att världen är ju alltid online ifall du väljer online.
Mm.
Att det dyker upp meddelanden på marken som andra har lagt ut, där de kan tipsa dig till exempel, bara, men gå till höger så hittar du en skatt.
Ja.
Och det finns många som trollar också och skriver, men hoppa ner här i stupet så kommer man till en hemlig area. Liksom.
Så
får man välja om man litar på det eller inte.
Precis.
Och sen kan du också se så här blodpölar, och trycker du på dem, då får du se en liten, vad ska man säga, en inspelning av en annan... Ett hologram av en annan spelare som har dött där.
Ja.
Så fick man se hur han dog, liksom, så man kan lära sig av det. Och folk kan även invadera ditt spel. Ja. Så folk kan invadera din värld och döda dig.
Och det där gör mig rädd också.
Och så. Du kan även spela online med kompisar.
Så man ringer en liten klocka som man får tag på.
Precis, så det är ju liksom online hela tiden spelet. Och det måste ju dra lite på prestandan såklart också. Mm.
Om man är online med en kompis, skalas fiendernas svårighetsgrad då? Att man är två mot en?
Det är det som är det mest fantastiska av allt tycker jag med Souls-spelen och Bloodborne. Det finns ingen skalning. Alltså,
nej.
I varje fall inte med din level. Men ja, i och för sig, det är lite så som du säger, Storjon. Ifall du går in till en boss, då får den lite mer liv ifall, ju mer spelare du är.
Mm. Okay.
Så ifall du går in till en boss med en kompis, då kommer kraften eller livmätaren öka på bossen med 10% kanske. Kör du två sökare med 15%.
Mm. Okay.
Så bossarna skalar, det gör de. Okay. Men vanliga fiender gör inte det.
Nej, och det är det som är skönt, att det finns liksom ingen svårighetsgrad på så sätt nästan.
Nej,
utan du kör bara på ett, det bara på ett sätt liksom.
Men när vi ändå pratar om online-läget här, så måste jag nämna att det är mycket sämre än i Souls-spelen.
Det är det.
Ja, verkligen.
Ja, men det pratar du lite om.
Ja, men i Souls-spelen så la du liksom ut en så här sign på marken. Och ifall jag la ut den på marken i mitt spel, då kom den upp i Johns spel. Så kunde han gå fram till den och trycka: vill du sammana Victor till ditt spel? Mm. Okej, visst, så gör han det. Här är det lite mer diffust. Man ringer bara en klocka. Mm. Så man får inget tecken på okej, söker nu eller vad händer liksom.
Nej.
Sen får man hoppas att någon annan spelare någon annanstans i världen ringer en klocka också.
Ja.
Och ifall båda ringer liksom typ samtidigt, då kommer man in i varandras spel.
Mm. Aha.
Och för mig har det funkat väldigt dåligt. Jag har försökt få hjälp ibland på någon boss och stått utanför bossdörren och ringt till klockan. Men jag har aldrig lyckats få hjälp, tror jag.
Nej. Och det är lite tråkigt, men kan det inte vara så också, och även det här med framesen, att det är någonting som de skulle kunna patcha in?
Men de ska ju patcha spelet, har de sagt.
Ja.
För det är även väldigt långa laddningstider i spelet tyvärr.
Ja.
Och det är lite tråkigt i ett spel där man dör så ofta att man måste stirra på en skärm som består av bara ordet Bloodborne. Det är laddningsskärmen, det står bara Bloodborne och så landar det i 40
väldigt
sekunder. Liksom.
Väldigt tråkig laddningsskärm faktiskt.
Ja, men precis. Mm. Men de har ju sagt att de ska släppa en patch som minskar laddningstiderna. Får man ju hoppas att de verkligen lyckas med det.
Mm.
Och som ska fixa frameraten så den blir bättre.
Jag hoppas det. För gör de det, då har de vunnit med ännu mer. Men jag tycker det här är ett av de roligaste spelen jag spelar på länge, som sagt. Och jag rekommenderar varmt att folk ska ge sig in i det. Men gör inte det samtidigt som ni har massa andra spel att bolla, utan gör så här, fokusera bara på det spelet och gör det gärna tillsammans med någon som har lite koll.
Ni måste komma över den här tröskeln.
Ja, kommer ni över dit, då är ni kungar sen.
Ja. Jag är snart klar spelet och jag känner att jag kommer nog köra om det direkt igen.
Ja.
Och som vi sa tidigare, jag kör inte om spel ofta, men jag är sugen på att köra om det direkt. Alltså.
Är det inte så att de har lagt till ett Game Mode Plus också, så ska vara ännu svårare?
Ja, men det finns i alla spel, New Game Plus.
Till och med utvecklarna har problem att slå det.
Ja, precis. Och då blir spel svårare och svårare för varje gång man kör, men du får behålla liksom din level från föregående.
Man får det. Aha. Får man behålla sina items också?
Du får behålla allt.
Ja, det är ju svinbra.
Och det dyker även upp lite nya vapen och sånt på New Game Plus. Så det är ganska coolt faktiskt.
Det där gillar jag.
Spelet lever vidare alltså.
Ja, men verkligen. Ja.
Så tycker du, Victor, att det här har levt upp till dina förväntningar?
Det har absolut levt upp till mina förväntningar. Men däremot så skulle jag säga att det är lite av en casualisering av Souls-genren.
Mm.
Så ifall du är nyfiken på Souls-spelen, då ska du absolut börja med Bloodborne. För det är nog det lättaste spelet att komma in i.
Mm.
För till exempel i Dark Souls 2 så har du kanske 15 olika stats att välja på när du levelar upp.
Ja.
Här har du typ 7 eller 8.
Mm, 7. Nej, 8 kanske.
Ja, så det är liksom väldigt, väldigt nerbantat jämfört med Souls-spelen. Samma sak med vapnen, och det är det enda jag är riktigt besviken på. Det finns inte så mycket vapen i det här spelet.
Nej, det gör det inte.
Jag läste någonstans om liksom 20-någonting plus vapen.
Mm.
Mot Souls-spelen som har liksom över 200 vapen.
Oj. Mm. Men kan det vara så att de kommer patcha in det kanske i DLC?
Ja, vi får se. Det som är unikt med det här spelet är att alla vapen är så kallade trick weapons.
Mm.
Så varje vapen har en andra funktion. Till exempel det här vapnet som används i marknadsföringen hela tiden, den här saw cleaver som det kallas.
Det är den jag kör med.
När man har den ihopfälld så fungerar den som nästan en yxa, eller liksom man slashar med den. Sen kan man fälla ut den så det blir ett långdistansvapen.
Ja.
Mm. Och så här finns det med alla vapen. Det finns ett svärd till exempel som man transformerar om till en piska.
Cool.
Själva liksom bladet på svärdet blir som en så här lång piska, som hon Ivy i Soul Calibur har en sån också.
Mm.
Så, så jag förstår att de var tvungna att banta ner vapnen där, för det hade ju varit svårt att göra 200 vapen som transformeras liksom.
Ja, det är klart.
Men det är en av de sakerna jag är riktigt besviken på.
Men annars tycker du att det levererar?
Absolut, det har ju mina varmaste rekommendationer självklart. Mm. Och jag är väldigt glad att du äntligen har kommit in i det, Lilion.
Absolut, och som sagt, när jag kommer tillbaka sen från New York, då ska jag ge mig in på Dark Souls 2 remastern också.
För sen är det bara Storion som ska puttas över kanten också.
Du får se om det någonsin kommer
på kanten och vägrar.
Ja.
Men jag kommer bli indragen på något sätt.
Vi har ju fortfarande, jag har aldrig spelat.
Ja, precis.
Så vem vet vad ska dyka upp där?
Härligt.
Exakt. Ja, medan ni jagade monster i Jarnham så har jag ju jagat mina monster. Fast den här gången på planeten Sheer. Och det är ju Monster Shooter-spelet Evolve jag har spelat.
Ja, just det. Väldigt atypiskt spel för dig.
Extremt atypiskt. För att, alltså, grejen är att jag är ju singleplayer-kille till jag dör.
Yep. Ja.
Och det här är ju nästan ett helt och hållet online-spel kan man säga.
Ja.
Mycket försvinner om man kör singleplayer.
Okej.
Okay. Mm. Grejen är att upplägget för spelet är att man är en soldat och man får välja själv vilken typ.
Ja, men det är så här assault eller så här typ spion, alltså så här, sånt eller?
Precis, assault, medic, trapper och liknande.
Ja.
Och det här då, de här titlarna de här soldaterna har är baserat på att hur de jagar monster.
Mm-hmm.
För att spelet går upp att man släpps på en planet och man ska evakuera den här planeten.
Mm.
Det är den enda storyn som finns egentligen. Det är liksom att ja, den här planeten är på väg åt helvete och de här monstren måste bort.
Men okay. är det människor som bor på den här planeten? Eller är det bara...
Ja, precis. Ah. Så det är olika kolonier lite här och var.
Okay.
Och man får då olika objectives. Det kan vara till exempel evacuation, att man ska rädda då folk som är döende.
Ja. Mm.
Eller så kan det vara att man ska försvara någonting. Eller att man ska bara helt enkelt gå på hunt, som det heter.
Så det är de olika spellägena då? Liksom.
Precis.
Ah, okay.
Och man kan välja att spela då. Man kan även spela ren multiplayer mot varann.
Ja. Ja.
Och det som är unikt med det här spelet då är ju att, eller unikt i mina ögon, är ju att man kan ju spela som monster också.
Mm-hmm.
Och det här monstret är ett enormt stort monster. Det finns 4 olika.
Okay.
Och de är väldigt olika från varandra, monstren. Och det är så jävla kul för att när man är monstret, då har man ju, alltså, man har mycket liv.
Aha.
Och gubbarna man möter då, 4 andra personer, har inte så mycket liv och de måste samarbeta för att klara sig.
Aha.
Och alltså, det överlägset roligaste i spelet är att vara monster.
Men hur blir man monster då?
Nej, men det är menyn. Man väljer precis som en vanlig gubbe.
Okej, okay, så det är lite random att alltså, varannan runda så är John monster?
Precis,
eller?
Man får ställa preferences. Alltså, om jag säger att jag älskar att vara monster, då kan man ställa så här att jag helst vill vara det.
Okej.
Okay. Och sen assault och sen medic och så vidare. Okay.
Vad valde du för klass på den vanliga människan?
Jag körde assault. Ja. Jag tyckte det var roligast för att de andra klasserna är defensiva.
Ja.
De är till för liksom då, till exempel trappern. Den är till bara för att fånga in monstret på en liten yta. Alltså, jag gillar att köra defensivt på något sätt. Men det blev liksom, i det här spelet så... Jag har rätt dålig kommunikation, måste jag erkänna också, med folk jag spelar med.
Ja.
Jag vill helst inte köra med headset och sådär.
Nej, alltså köra med online. Alltså,
ja,
nej. Då ska man köra med polare. Alltså.
Ja, co-op, och då kör man inte heller med headset, då kör man fan Skype. Alltså.
Ja.
Precis. Nej, men, alltså, till exempel vi 3, hade vi spelat det här spelet, kanske hade det varit roligare.
Ja.
Men nu blev det, jag blev rätt bortkopplad. Och jag känner att, alltså, att köra som människa var... Det försvann en stor del av upplevelsen för att just det här unika med monstret.
Ja.
För kör man som människa är man helt liksom, då är det en vanlig shooter.
Ja. Okay.
Och då är den väldigt generiskt skulle jag säga spelet.
Ja, du streamade lite för oss där. Ja, det såg ut som typ Unreal Tournament i princip.
Ja,
alltså,
ja.
Du sköt sönder och flög laserstrålar och massa färger och sådär. Ja.
Precis, och jag skulle vilja säga ett ord för det, och det är kaos.
Ja.
Alltså det är att du släpps på den här planeten och sen då så ska man jaga monstret.
Ja.
Mm. Det är att man börjar en bit ifrån varann.
Ja.
Och så vi säger då om monstret liksom börjar kanske 2 minuter bort från en.
Ja.
Då liksom ska man ju snacka ihop sig sådär, okej, du gör så, okej, bra.
Ja.
Och sen så drar man igång, men sen när monstret, när man slåss mot monstret så alltså shit happens, alltså trappen släpper upp den här stora skölden som skärmar in och sen explosionerna, man som assault-killen har man 3 olika vapen och de blixtrar, alltså det ett tag var jag tvungen att bara släppa kontrollen och bara, alltså vad fan är jag? Och sen medicen har en grej, en tranquilizer som gör att man kan se monstret bättre.
Mm-hmm. Okay.
Alltså att det blir så förtydligad på skärmen.
Mm.
Och utan den så hade jag stora problem att hänga med vad monstret var.
Okay.
Så man var mitt inne i en stor strid men man visste inte vad monstret var. Och det tycker jag är en stor miss. Alltså, för det är liksom, det måste vara tydligt vad jag slåss mot. Alltså, det var liksom, och det var ganska mörk och liksom, alltså, det här var ju CryEngine 3 fick jag reda på.
Ja.
Ja.
Och det känns inte alls så.
Var det inte så snyggt spel?
Nej, eller? Det tycker jag inte.
Okay.
Alltså, det är ju det är stora skalor. Monstren är häftiga.
Mm.
Och vapengrejerna är väl okej, men det är väldigt liksom...
Jag tänkte fråga en sak, John. Det är ju Turtle Rock Studios som har gjort det här spelet. Och
precis.
De är även kända för egentligen bara ett spel, och det är ju Left 4 Dead. Mm. Så jag tänkte fråga, har du spelat dem någonting, John?
Nej, jag har tyvärr inte spelat Left 4 Dead. Jag har hört att de ska vara jättebra.
Ja, det är också väldigt co-op.
Jag spelade ju både ettan, framförallt ettan när det kom, körde jag co-op väldigt, väldigt mycket. Bland annat med våran gamla chef, John.
Just det.
Från Webbis. Och det var ju svinroligt. Och det var liksom första gången som man riktigt körde så här fyra player co-op. Och liksom, det var verkligen inte roligt att spela det single player nästan. Och jag spelade det mycket och sen även lite tvåan också. Men det här är ju som sagt ingen koll på. Men så har du någon liksom, kan du dra någon parallell mellan de två spelen liksom?
I och med att jag inte spelar Left 4 Dead så har jag svårt att göra några dragningar där, men det är ju definitivt att de vet vad de gör med co-op.
Ja. Ja.
För att det här man måste samarbeta är ju, alltså det är inte många spel som kräver samarbete.
Nej.
Ofta är man ju fyra likadana gubbar, men här är man extremt olika.
Alltså jag snackade med några andra som har spelat det här spelet, och det intrycket jag fick, det var att det verkar vara väldigt roligt själva jakten innan man hittar monstret.
Mm. Ja, precis.
För det är ju så att ifall du är monstret, då kan du äta lite så här, det finns lite andra kreaturer på planeten som du kan äta, så blir du starkare som monster.
Ja.
Därav titeln Evolve, att du evolvar ditt monster i tre olika steg.
Precis.
Och du blir starkare och starkare. Så när du är på människosidan och ska jaga det här monstret, då är det ganska stressigt i början att hitta monster så snabbt som möjligt innan den hinner evolva, så att den är liksom hur jävla stark som helst när du väl träffar den sen.
Precis.
Så det verkar som att det gäller att vara snabb med att hitta monstret. Och det såg väldigt coolt ut, det jag har sett, det här att man kan till exempel gå fram till en sån här liten, ja, vad ska man säga, rymdko eller vad fan det är, och skjuta en sån tracker på den.
Mm.
Och så kommer monstret hit sen och äter upp den.
Mm.
Då har du ju trackern inne i monstret.
Mm, precis.
Men det finns lite så här olika strategier man kan använda. Och det tyckte jag lät ganska coolt. Det verkade vara som att vara på jakt på riktigt nästan.
Ja.
Alltså med både för- och nackdelarna. Att det kan vara jävligt tråkigt när ingenting händer. Men sen när väl liksom shit goes down, då är det kul.
Men kontrasterna där är lite konstiga. För grejen är, exakt det här du beskrev nu, skulle vara balt om det var lite lägre tempo, lite tydligare.
Okay.
Men när du kastas in i det här så finns det ingen tutorial.
Aha, okay.
Alltså hur du gör det här.
Nej.
Så till exempel det här med att han åt det och han hade ingen aning.
Nej, men det är sånt man får tänka själv. Det är det som är kul.
Jag vet. Men problemet är att ett sånt här spel, alltså någon form av tutorial hade varit kul.
Ja. Mm. Finns det inte ens i singleplay-läget eller?
Jo, alltså grejen är, det jag skulle komma till var att singleplay-läget är ju exakt samma sak fast man har bots istället för kollegor.
Ja, okay.
Så det är ju upplägget är som en multiplayer shooter, alltså en runda då.
Ja. Så det bygger helt enkelt på att ha folk att spela med, det är då det blir så roligt då.
Precis, men det som hände då var att jag tyckte det var roligare när jag körde själv.
Jaha, varför då?
För att grejen är, då fick jag kontroll.
Då kunde du styra tempot mer kanske.
Och jag var boss. Alltså grejen var för att då, vi säger att jag var assault då. Alltså att assaults uppgift är bara att döda fienden, alltså skjuta, man har tre olika vapen, miner, en laserstråle och en maskingevär.
Mm.
Och då följer ju alla gubbarna ens lead så att säga.
Ja.
Och då blev det tydligt. Då kunde jag liksom plötsligt se så här, vänta, men nu då byter jag under matchen till medic.
Men då förstår jag att det kanske är lite roligare att man kan lägga upp strategin lite själv.
Ja, men alltså du kan ju byta jag kanske ska förtydliga det här. Du kan inte byta mitt under spelet.
Ja, okay. Ja,
men till exempel mellan runderna, vi säger evacuation, okay. Då har man fem runder. Och då kan jag ju mellan runderna byta hur jag vill.
Okay.
Och då kan jag då liksom få mer connection.
Mm.
För om man kör multiplayer med andra, alltså jag ville vara monster väldigt ofta, men det var liksom kanske var...
Du ville vara overpowered och bara döda allt.
Ja, men det var väldigt kul. Jag kanske blev det var femte runda liksom.
Mm.
Och det är ganska sällan.
Ja.
Och sen så hann jag aldrig liksom bli... Jag förstår att det handlar om tid också, att man ska spela mycket.
Mm.
Men jag hann aldrig bli liksom bra med monstret. Mm. Jag tror att monster kan vara jävligt kul om man är liksom riktigt duktig.
Ja. Vad körde du för typ av monster då?
Jag körde Kraken och... Goliath tror jag den första.
Okej, var det stor skillnad på dem eller?
Ja, Kraken kunde flyga.
Mm.
Coolt.
Och skjuta en form av electric hans power.
Ja.
Medan Goliath var mer hoppa och klättra och var mer liksom rörlig.
En stor brute eller?
Ja, så fast det är en behemoth tror jag den hette. Sista. Den var riktigt tung, men den fick jag aldrig köra med.
Men lyckades du evolva någonting då?
Ja, absolut. Men jag har aldrig kommit till sista fasen.
Ah. Men hur ser det ut när man evolvar? Blir det såhär, så blir man större? Eller?
Ja, så man tuggar och så ser man att något växer ur kroppen och så blir man lite större.
Okay.
Det där hade jag nästan velat att de hade liksom dragit på mer. För att jag såg ju när jag körde single player så var ju, då fick jag se flera gånger sista stadiet. Och så mycket större var det inte.
Tråkigt.
Att man är mäktigare, att man är liksom att det man är kraftigare, men det är ju ingen Godzilla liksom storlek på monstren.
Det trodde jag att det var.
Nej, tyvärr.
Hur var typ ljuden och musiken i det här spelet, John? För att personen som har gjort soundtracket till det här heter ju Jason Graves. Mm. Och han är även känd för att göra de fantastiska sounddesignen till Dead Space. Första Dead Space är faktiskt riktigt bra, men sounddesignen genom spelen är relativt bra. Men hur var det i det här spelet, tycker du?
Alltså, det var ju ganska intetsägande musik.
Ja. Mm.
Jag skulle vilja säga att det var ingenting jag satte på minnet alls.
Men var det biffiga vapen? Man kan tänka sig att det kan vara det, så här typ av spel som ska vara så här tunga Space Marines. Precis.
Jo, men det kändes faktiskt som att det var bra ljud. Alltså ljuddesign, för det var fläskiga effekter.
Mm. Och typ så här, jag tänker på typ så här vrålen och sånt från monstren. Kändes som om det här har man hört 500 gånger, eller var det liksom så här annorlunda?
Nej, det var inte som när man satt i biostolen och kollade på Godzilla och man fick ryggraden liksom, fyra hår reser sig liksom. Nej, det var absolut inte liksom något utöver det vanliga. Men det var inte på något sätt dåligt heller.
Det var
helt okej. Okay. Och som sagt, jag var besviken på grafiken, för jag tänkte liksom att det skulle vara CryEngine 3. Och då, det här är egentligen fel man att spela det här spelet, eftersom jag inte är så online shooter vänlig.
Men kan du tänka att det skulle få ett riktigt lyft ifall man spelar fyra polare liksom?
Absolut. Har man tre eller fyra polare, samla ihop och kör Evolve, för då tror jag det är grymt.
Hur många är man på varje lag förresten?
Fyra.
Man är fyra, okej. Okay. Så det är alltså fyra mot fyra och sen en som är monster?
Nej, fyra plus ett. Alltså, monstret är alltid ensam.
Ah, okej.
Okay. Och så är man fyra gubbar.
Okej. Så man spelar fem då?
Yes.
Aha, okej. Okay. Då förstår jag.
Men att monstret kan ju vara en bot, det är fortfarande skitkul. Mm. Alltså, jag hade ju roligare när jag var människorna och körde single player offline.
Men man kan liksom köra som två människoteam som tävlar mot varandra, och så finns det också ett monster som förstör för båda.
Nej.
Fan vad tråkigt, det var så jag tror att det var. Det skulle ju vara jävligt häftigt ju.
Ja, det skulle ju vara...
Att man både får döda och förstöra för de andra människorna, eller tävla om att typ hitta djur till döda så snabbt som möjligt.
Kanske en feature som kommer i Evolve 2.
Det känns verkligen som en missad chans. Jag tror typ det är det spelet gick ut på.
Ja, men det är skickat mail till utvecklarna Turtle Rock, för det är lätt roligare än det som fanns nu.
Ja, men precis.
Men det finns ju inte så mycket andra sådana här typer av co-op-spel just nu. Så att jag kan väl tänka mig att det här är typ det enda som finns.
Men det du sa här med online-läget, att det bara var kaos, att det bara flög skit fram och tillbaka hela tiden. Det verkar ju vara ledmotivet för online-spel nu för tiden. Det ska vara kaos. Typ.
Ja, det var inte alls min kopp av te. Alltså, för det, just när du inte får någon som helst struktur, alltså just att du känner liksom att okej, vem gör vad nu här?
Ja.
Och sen förstår jag ju att man ska sitta med headset, men ärligt talat, jag tror inte alla pratar headset heller.
Nej.
Ja. Man bara flyter med. Men då, jag hade roligare single player bara för jag fick, det var så jag lärde mig hur spelet funkar.
Ja. Det låter lite som våran erfarenhet av Battlefield Hardline online.
Ja, precis.
Kaos
liksom.
Ja. Kaos.
Ja, men absolut. På tal om din kopp av te-story, John, så var du utmanad av Liljon förra veckan. Så nu tycker jag att vi tar och lyssnar på vad du tyckte i Jag har aldrig spelat.
Så, Storion, nu är ju jag väldigt nyfiken på att höra vad du tyckte om spelet som jag utmanade dig i förra veckan, nämligen Half-Life 2. Hur har det gått?
Jag kan med all ärlighet säga att det är en av de absolut bästa spelen jag någonsin har testat.
Ja, vad kul.
Vad sa jag till dig, John?
Att det är en av de bästa spelen jag någonsin har testat.
Ja. Så vad sa jag för 7 år sedan?
Ja. Jag vet. Nej, men grejen är, jag är ju 11 år för sen på den här bollen.
Ja.
Och alltså det är ett mästerverk. Jag har spelat, jag tror jag är uppe i 7 timmar.
Ja.
Det är vid Nova Project, det här fängelset.
Ja.
Och alltså det är ju ett sånt fruktansvärt bra spel. Alltså det är alltså balansen mellan utforskning, skjuta, småpussel och allt är precis så lagom utmanande också.
Ja.
Så man så här tänker sig, men vänta nu, vad är det jag skulle göra här? Hur kommer jag dit? Ah, jag kan göra så. Mm. Ah. Och sen så just det här att man får göra sina egna vägar. Man får liksom...
Att du kan lösa strider och sånt på egen hand. Man kan vara väldigt, väldigt kreativ. Och det är just den här kreativa friheten som jag tyckte att du verkligen skulle få uppleva.
Alltså när man fick Gravity Gun och kom till Ravenholm. Alltså... Mm.
Var det bara splat eller?
Nej, det var magnifikt. Jag har faktiskt spelat om det partiet.
Ja, alltså Ravenholm är ju klassat som ett av de bästa i hela spelet. Ja.
Kan du tänka dig hur det var för 11 år sedan? När fysik var relativt nytt i spel också?
Det är precis det jag inte kan. Ja. För att det här är så före sin tid. Det här är så... Jag hade sån otrolig tur när jag började spela det här. För att det var ju en lirare som gjorde en mod på det här spelet.
Just det.
Som blev godkänt av Valve. Och blev en officiell patch, så att säga, då, med grafiken.
Så att de har, vad har de gjort med den?
Det är att den, de har piffat till den så att det ser ut som nutidsspel nästan grafiskt.
Mm-hmm. Det var ett nytt lighting system och sånt där, eller hur?
Ja, precis. Alltså helt nytt ljussättning. Och jag hade ju ingenting att jämföra med. Jag minns ju inte hur det var när Victor visade mig för så många år sedan. Mm. Men för mig, alltså när jag spelar det här nu, det känns som att det här skulle kunna släppts nu.
Alltså, det alltså är grafiskt. Minns du vad jag sa till dig innan jag utmanade dig, att jag ville att du skulle lyssna på just ljuddesignen i det här spelet?
Ja, det minns jag. Och jag tänkte på den hela tiden, för den är så fruktansvärt bra. Alltså just det här svaga elektroniska musiken som kommer ibland. Mm. Och smyger sig på som en så jävla bra pump.
Yes.
Och sen så den här tystnaden varvat med otroligt bra ambient, alltså noise, alltså fiender, växlighet och allt möjligt.
Alltså jag tycker just ljuden också i vapnen är så sjukt bra i det här spelet, för de har använt så otroligt bra, i och med att det är ganska öppna ytor många gånger, så har de lagt på ett reverb som är så otroligt bra, så att det verkligen låter som att vapnet skjuts just där. Alltså det passar så otroligt bra ihop.
Ja, det är magnifika vapenljud.
Mm. Det är så skönt ljud också när man skjuter ner såna här combine-trupper. Mm. Med deras radio där. Typ.
Ja!
Det är coolt tycker jag.
Jag ser det som deras livsmätare som går i flatline.
Ja, men verkligen.
Och alltså, när man langar en granat och de flyger iväg i ragdoll-fysik. Alltså,
men första gången när man fick armborsten och sköt lång distans och satte en gubbe i väggen. Då.
Ja. Ja, det var där jag visste att du skulle älska Storion.
Ja. Ja, jag är evigt tacksam att jag blev utmanad med just det här spelet, för jag kommer ju självklart klara det nu inom några dagar.
Ja, vad kul, John. Så du visste väl det?
Det krävdes alltså att vi fick starta en podcast för att du skulle spela det här spelet. Alltså.
Jo, nej, men det finns många pärlor som jag ligger och inte har spelat. Så jag är väldigt tacksam att jag har er två.
Fan vad kul. Men tack. Kommer du köra klart de här DLC:erna också, episode 1 och 2? Och
självklart. Ja, nej, men alltså, jag är helt hooked.
Alltså, förbered dig på the worst cliffhanger ever. Alltså.
Ja, den är jag ju nervös för. Men ja. Tänk då, eftersom jag spelar så långt efter, att jag kanske får naturligt nu i E3 en Half-Life 3-annonsering.
Alltså,
ja. Och då är jag så här precis i synk med tid.
Ja,
oh,
det är så jävla grymt.
Det skulle vara rätt häftigt.
Ja, det är som typ när någon hittar så här en tv-serie som har gått i 5 säsonger, så börjar de kolla så här precis typ alla 5 säsongerna i veckan innan sista avsnittet. Då blir man så jävla sur. Bara, fan, jag har plågats varje sommar med uppehåll och pauser och allting. Fan.
Absolut.
Ja, det var kul.
Absolut. Alltså att, vad kul, John, att du tyckte att det var så otroligt bra.
Mm. Ja, men verkligen.
Det här är verkligen ett spel. Alltså Half-Life-spelen är verkligen några spel som man bör spela som gamer, tycker jag. Som man växte upp på 80-talet.
Men jag spelade ju ettan och jag klarade den. Mm. Jag älskar ettan. Mm. Och det här är ju bättre än ettan.
Ja, men
det är ju med variationen och just Gravity Gun och pusslarna är mer variationsrika. Alltså jag är helt såld.
Ja, det var otroligt före sin tid, minns jag. För det här kom ju ut ungefär samtidigt som Doom 3. Så att jag bollade de två väldigt mycket. Det var de spelen jag spelade då, för det var under min PC-tid faktiskt. Doom 3 var ju otroligt bra då också, för att det var ju så otroligt läskigt för första gången i ett sånt där first person shooter nästan. De satte nästan standard för det. Så jag minns att det var en väldigt stor variation mellan grafiken, men båda var otroligt bra. Men just Half-Life 2 var, shit vad grymt.
Ja, det är fantastiskt. Mm. Men det ska bli spännande här, för nu är det faktiskt dags för nästa utmaning eller tips.
Ja, du står ju och ska utmana.
Precis, som ska utmana någon av oss.
Ja.
Och vem blir det?
Har jag valt att utmana Victor.
All right.
Yes.
Shit.
Och min utmaning till dig, det här är lite kontroversiellt. Okay. Ni får protestera hur mycket ni vill, men det här är utmaningen som gäller. Det är precis, jag ägde ju Half-Life 2 när du utmanade mig, Lilian.
Mm.
Och Victor äger spelet han ska bli utmanad i.
Say what?
Yes. Det är en glömd juvel från förra året, och det är Thief.
Ja.
Victor köpte Thief samtidigt som jag, och jag var helt såld och klarade, och jag nästan klarat om det, och jag verkligen älskade det.
Ja.
Och Victor var positiv också.
Ja, jag har kört typ 7 timmar.
Ja, jag vet. Ja. Men du har inte klarat det.
Nej.
Och det har jag inte. Du köpte det digitalt. Ja. Bara för att ha en digital kopia.
Ja, det var rea också.
Och du började och du kom till typ där. Jag tror inte du körde 7 timmar. Jag tror du kom 3-4.
Ja.
Och sen slutar du. Ja. Och jag vet att tiden går nu. Så det känns som att den här tåget kommer gå och du kommer inte spela det. Så det här är min enda chans att få dig att klara Thief.
Alltså grejen är att jag har ju börjat spela om det en gång till.
Ja.
Och jag körde 2 timmar och bara, fan vad, det här är bra. Och så bara, nej.
Nej.
Du körde inte vidare. Alltså det är bra att jag blir påtvingad här, tror jag.
Ja.
Men jag ska försöka lägga ner lite mer tid den här gången.
I och med att du har spelat så mycket av det spelet, så förväntar jag mig nästan att du klarar det.
Ja,
Ja, det är hårda utmaningar, men
det ska verkligen försöka. Bollade och Bloodborne och Dark Souls 2, Victor.
Ja, precis. Och sen har jag också precis skaffat Axiom Verge nu som jag börjat köra. Du också, Lilian.
Ja, det är ett fantastiskt spel.
Jag försöker bolla det tillsammans med Thief då. Ett försök till.
Då måste jag fråga dig, Victor. Vet du datumet på när PS Vita-versionen kommer?
Nej, han som har gjort Axiom Verge, han jobbar hårt med att släppa det till både PC och PlayStation Vita, men han har inte sagt några datum tyvärr.
Det hade varit så jävla epic att ha med sig på flyget.
Ja, ja, men visst. Men än så länge är det PlayStation 4 exklusivt.
Ja, okej.
Okay. Så får vi se framöver. Han har ju sagt att det kommer en vita version. Men ja, framöver som sagt.
Okej.
Okay. Men då har du lite att bolla med, Victor.
Ja, men nu har jag absolut lite att bolla med. Alltså. Och sen kommer det även nytt DLC till Mario Kart 8.
Just det.
Nu den 23 april.
Alltså Wii U står ju bara samla tokdamm alltså.
Ja, det gör den verkligen. Jag har knappt rört min sen.
Den är nästan rostat, tror jag.
Ja, och nu när inte Zelda kommer, då är det så här.
Jag sitter ju på Captain Toad, vill jag testa, men det blir framtiden.
Alltså, hur fan kan du vilja köra det spelet?
Nej, det är så roligt. Jag tyckte det var tråkigt. Underbara segment i Super Mario 3D World.
Ja, men det var det. Eller jag knappt där heller, tyckte jag. Alltså, det var lite så här småputtrigt och kul. Och jag bara, roligt liksom. Och sen bara, men det ska komma att han ska få ett eget spel som baseras bara på de här grejerna. Alltså, jag är på att trilla av stolen. Alltså, jag tror inte det var sant.
Var det på sån här Nintendo Direct?
Ja, men det var det säkert.
De utannonserade bara.
Ja, men det var det säkert.
Fan vad smutsigt.
Man satt där och kollade mobilen. Bara, okay, ja.
Men det här DLC till Mario Kart ser väldigt lockande ut. För det är väl Animal Crossing-tema?
Ja, men det är det. Mm.
Och det är två nya kupper, tre nya gubbar, bland annat Dry Bowser.
Jaha.
För Drybone var ju borttagen i Mario Kart 8.
Det är den skelettversionen av Koopa-gubbarna.
Ja, precis. Fast Dry Bowser är ju Bowser.
Ja, Bowser såklart. Ja.
Okay. Och det är ju den första Dry-gubben, så han har varit saknad.
Ja, och sen ska vi även lägga till en ny svårighetsgrad som just är helt det. Nytt för Mario Kart-serien.
Tungt.
200 kubik.
200 kubik. Alltså, det lär ju vara fett svårt. Alltså. Kan du tänka hur snabbt det kommer gå?
Ja, det ser jag nästan fram emot att prova, för jag tycker alltid att bilarna går för långsamt. Att...
Och där har vi även ett online-spel som vi inte ens har testat med varandra. Det är fan fyskam.
Nej, det är skandal, Victor.
Det måste du verkligen göra.
Hemma Mario Karta omedelbart.
Men vi får väl köra en Mario Kart-kväll hemma hos dig, Victor.
Absolut. Mm. Eller så kör vi bara lite nu efter inspelningen.
Ja, varför inte?
Absolut. Det är fan fett soft.
Ja.
För nu är det ju så att vi måste tyvärr runda av det här avsnittet.
Ja.
Det har varit trevligt att få prata för er en gång till.
Jajamän.
Och som sagt, du finns ju i sociala medier som vanligt.
Precis.
Facebook,
där kan ni även få se Victors heta Bloodborne-karaktär.
Ja, men absolut. Han finns där i en liten Fashion Souls-video.
Jag ska lägga upp min också. Mm.
Ja, så jag rekommenderar alla att gå ut och spela Bloodborne eller något av Souls-spelen. Så får vi prata för er igen om 2 veckor.
Jajamän.
Ha det bra tills dess.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.